eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Patrik, varför knippar du med den här låten?
Jag förknippar den med trav och kanske till att börja med men elitloppet såklart. Eller jag förknippar den med den här. Start om en minut, kör till start. Post time in one minute, the marshal called the trotters. Depart dan un minut och depart. Start in eine minute, zum start. Mancano in un minuto alla partenza. Yksi minuti lechtön, ajaka lechtön.
Fan, du kan dem utantill, vad fan imponerande.
Ja, men det där är jag Anders Fredriksson ju, som har varit speaker på Solvalla i så länge jag kan komma ihåg, så länge sedan jag i alla fall gästade den där banan när jag var yngre. Det där har man ju fått lära sig under alla elitloppsår framför allt. Och så vet ju Anders att jag är nördig på det där, så att han mässade mig hela den här ramsan här för ett antal år sedan, och sen har det suttit sedan dess. Uttalen kanske inte är klockrena, men på ett ungefär i alla fall. Ja.
Nej. Ja, det är fantastiskt. När jag gjorde mitt första elitlopp som producent i TV4 2011, då såg jag till så att vi fick en mick uppsatt i Anders hytt, bara för att få höra det.
Stämmer.
I elitloppets
final. Ja, men för att det är, exakt, för att det är så himla förknippat med varandra.
Det är förknippat med den grejen, och ja, jag älskar när han säger det, och hela hans röst, alltså Anders Fredriksson är klockren som speaker på Solvalla. Alltså han är så otroligt vass på just det jobbet. Alltså det finns ingen som har gjort det bättre, som kan göra det bättre. Men när han, ja men du vet så här, resultat lopp 11, bronsdivisionens final. Nej, så här sen. Resultat lopp 11, Sonny Eriksson bronsdivisionens final. Här segrade nummer 11.
Och så hör du jublet.
Alessandro Gocciadoro. Ja, exakt. Eller så säger han så här, för när det är distingsituation. Resultatlopp 11 av bronsdivisionens final. Först ska vi säga det att då är det en diskning. Han är otroligt bra. Och så när han drar upp värdena. Värd på V75, 2292 kronor. 2292. Skitsamma.
Jag tänkte se vart vill du komma.
Silspår. Den låten förknippar man ju numera med elitloppet. Det var faktiskt Per Skoglund när han jobbade på Solvalla. Han höll på många år när han var segerintervjuare på Solvalla. Så han är väl någon del i sitt jobb som var liksom, fick jobba lite med musiken där runt elitloppet, och han började köra det med en minut i start. Jag vet inte hur länge sedan det är. Det kanske är 10 år sedan, plus minus något år. Och den har verkligen satt sig som en elitloppsmusik, och jag tycker det är jävligt coolt när man lyckas bygga liksom ett event med den musiken. Vi vet ju inom fotbollen, Champions League-hymnen när den kommer, då är det liksom, då vet man att nu är det Champions League, och det förknippar man med det. Och allt det där. Och jag tycker även att Solvalla började ju förra året få till en defileringsmusik som funkade. Det var ju Aviciis låt, nu kommer jag inte på vad den heter, men ja, bara för det måste söka på den. Du får
hänga en sekund.
Avicii, den heter någonting med sleeve. Den heter, ja, vad tråkigt. Ja, skitsamma. Det är en defileringslåt i alla fall som Avicii har gjort, och den kördes förra året. Det funkar skitbra. Det är många som har snott den nu också. Men den var ju inte lika förknippad med elitloppet. Däremot så är det så här att den låten vi spelade upp i början som heter, jag vet inte, Bongo någonting. Den är förknippad med elitloppet. Och den,
Bongosång va?
Ja, något sånt. Ja. I fredagskväll när jag satt och kollat, hade travet på tvn. Det var snöa på tvären. Det var Romme en fredagskväll i december. Lopp 11. Då kör de den låten.
Från vår bana, alltså, på Romme alltså?
På Romme där du refererar.
Ja.
Jag tycker att det är så otroligt pinsamt.
Ja, men det stämmer. Den ligger nog där. Den ligger nog till och med där. Jag tänker nog inte ens på det.
Nej.
Men precis just av den anledningen. Det är nog inte bara, eller nog, det är inte bara vi på Romme som kör den musiken. Utan det har nog blivit vedertaget på många banor, tror jag, David. Just den låten.
Ja, men jag tycker det är så otroligt pinsamt. Alltså så här, den har de ju hört på elitloppet och känt, oj, den ska vi köra, för att den är lite bra, den funkar liksom bra. Men fattar man inte då att vissa saker måste vara förbehållet våra största event. Det är inte så att man kör Champions League-hymnen i Superettan för att, men nu kör Champions League-hymnen för att hota upp Superettan lite grann liksom. Det funkar ju inte. Den låten gör sig där och då på Elitloppshelgen en helg om året. När Romme då tjatar ut den låten genom att använda den på sitt vardagstrav, det är ju hål i huvudet. Alltså jag blir ju
Är det sant? Blir du det?
Provocerat upprörd av att man kan göra det, hur det kan tillåtas, att man inte från centralt håll tar Romme i örat. Vem på Romme är det som har fattat det här beslutet?
Men vem var då? Är det en schysst jämförelse med Champions League-hymnen och en minut i startlåten på Elitloppet som någon har lirat? Jag menar, det är inte så att Elitloppets egen hymn.
Nej, men såklart inte, men den associeras med det ju. Alla har ju den liksom associationen. Bara parentes. Avicii-låten heter Heart Upon My Sleeve. Okay. Så var det sagt. Ja. Nej, men alla associerar det med det inom travet. Varför ska en annan bana då kopiera den låten och köra den på sina dagar? Ja. Hitta på något eget. Hitta på en egen melodi.
Jag tar med dig till Rome.
Hade den här Wilhelm Tell. Den körde Jägersro. Det var ju Jägersro-låten liksom, som man förknippar med Jägersro. De har bytt för kanske 10-12 år sedan till någon annan som bara de kör. Och Valla körde ju Champagne-galoppen, men den körde väl alla sen också. Så det är väl sin sak.
Exakt, där har du ju en sak också. De började med någonting. Det där är väl ganska vanligt överhuvudtaget. Det kan ju vara i alla möjliga sporter. Någon börjar med någonting. Någon tar vid.
Men det kan leva med. Det kan leva med, för att alla kör på varje tävlingsdag och sen att de tar över, det kan leva med. Men däremot att Elitloppshelgens hypade musik spelas på Romme en söndagkväll i december eller en fredagkväll, jag tycker det är för dåligt bara. Jag tycker att de har ingen fantasi. Sitter man med sånt jobb och liksom ska spela, men jag får sätta musiken till Romme, då vill man hitta på något eget liksom, sätta det i musikpaketet. Bara sno liksom Vallas rakt av.
Jag ska inte gå i försvar för att jag jobbar där, men jag kan ta med mig det till dem, David. Det kanske till och med så att de som lirar musiken inte har hört att den har lirats på Elitloppet.
Nej,
vem vet? Nej. Vi får
då
se.
De sovit under någon jävligt stor sten.
Det är,
trav,
det är kanske inte supertravintresserade som sköter musiken.
Nej, men då får någon, att du inte agerar på, hur kan du inte reagera? Du som sitter i den där hytten.
Ja, okej. Okay. Ja, du har framfört budskapet. Jag tar med mig det nästa gång.
Bra. Point taken. Byt låtrummet, tack. Och alla andra som försöker sno den. För nu är den ju väl förknippad med Elitloppet liksom. Punkt slut.
Okej, okay. Ja, det är bra, David. Härligt, fick vi lite Elitloppstouch redan nu i december också. Du, travhästarna då? De springer på. Vi har 75 Bergsåker i lördags. Vad är dina intryck från den tävlingsdagen?
Ja, men först och främst en hyllning till Daniel Wäjersten. Att han har varit en coming man inom svensk travsport, det är ju liksom ingen nyhet. Han tar en trippel som tränar på V75 och en
dubbel. Det var inte så länge sedan vi hade honom här som gäst i podden.
Nej. Inför E3-finalen han vann E3 just på Bergsåker med Global Badman.
Yes.
Men han tränade, tog även en dubbel i V71 där hans Merit körde av Per Lennartsson vann och han själv var tvåa med Algotsson 1. Jag är otroligt glad för hans skull. Häftigt att få dominera så på V75 på sin hemmabana, och det är nästan så att, eller det är väl så att han är Bergsåkers ny kung. Det har varit Svanstedt, sen kom Berg och sen var det Svante Båt, men de har flyttat runt av olika anledningar, och nu är ju Lindroth av Lankortis, han kan inte vara lika dominant, men nu är ju Daniel Wäjersten Bergsåkers kungen, inget snack om saken.
Ja, och Niklas Westerholm är väl med och tampas i den där ligan någonstans också.
Ja, det är, men är inte han Rommetränare?
Nej,
eller det
han
var,
är
var
Bergsåker nu.
Men det var häftigt, och stort grattis till Daniel Wäjersten. En framtidsman deluxe inom travet. Vad har vi mer från Bergsåker? Hög utdelning, 6,3 miljoner. Det är kul. Mm. Vi har haft ett V75-år med väldigt mycket favoriter generellt sett. Framförallt i somras när det var favoriter i princip varje vecka. Nu har det varit lite bättre på slutet sista månaden. Det var ju en jackpot på V86 igår. Och det kändes som att det var väldigt länge sedan det var jackpot på V86. Så att, kul med sån kurva liksom. Och jag blev väldigt glad av att det var hög utdelning, även om jag själv var en bit ifrån. Men det kan leva med så länge det är svårt.
Ja. I övrigt så vann ju Mats E. Ljuse också kallblodsloppen med BV Rune. Satte ju de norska på plats där. Både Våler och Nikolaj som väl ändå var tapper ändå, och även Åsrud Vilja som inte heller fick något lätt lopp. Men förra veckans poddgäst Mats E. Ljuse vann med BV Rune.
Så han låg lågt. Han varnade för att han var långsam i starten. och skulle tappa där, men det såg vi inget av. Han fick en ganska bra start faktiskt. Och sen lyckades han få dödens på favoriten sista varvet. Det är väldigt ovanligt att de vinner så i tilläggslopp, att någon på mellanvolten hamnar liksom i dödens på en på dubbla tillägg och ja, plocka ner dem helt enkelt.
Det var väl inte i övrigt så mycket att skriva hem om. Apropå Westerholm, han vann ju med Trumpy där som favorit, stor favorit också. Ska vi nämna det, tycker jag.
Bakläxa åt en själv där faktiskt. Jag kände att Trumpy hade en bra uppgift som vi pratade om, men var inne på att han kanske blev lite stor favorit. Men det blev många andra också. Han gick ner mycket procent.
Exakt. Vilket så gjorde att jag valde att gå på honom på alla system, ja, på spelade kontor.
Ja. Ja, ja, jag är lite bakläxa åt mig själv. Jag var lite irriterad på mig själv faktiskt. Men så är det ibland med travspel. Det är bara vända blad och gå framåt. Jag spikar, just det, Antonio Trott spikar på mycket. Det var en sällsynt usel spik, det måste jag säga. Fan vad dåligt. Och From the Mine som ja, men hade haft kolik och utgick, visserligen med en galopp, men det måste ha varit något konstigt att man startar så tätt efter sån sjukdom. Det måste jag säga.
Ja, det var du inne på.
Ja, var vi inne på förhand och han utgick och allt det där. Så att, ja. Ja, kul att någon fick vinna mycket pengar i alla fall. Det är alltid glädjande.
Du sa att vi vände blad. Det gjorde vi ju till onsdagens V86-tävling. Jag vill bara nämna Billy Time som jag verkligen gillar. Då säger du att det är ju bara en...
Ja, det är en sjuårig vallack som... ja, men jag hörde Matteus tog i rejält inför loppet att Fleming sa att det kunde vara Danmarks kommande bästa häst eller enligt av dem.
Ja, det hörde jag också.
Men det är omöjligt. Han har tjänat 400 lax nu. Han är 7 år i Vallack. Vadå? Ska han liksom helt plötsligt bara gå upp i... det händer inte.
Nej, men fin häst att titta på i alla fall.
Fin häst att titta på. Däremot har jag en fråga till dig. Du som går mycket på värmningar. Det måste vara perfekt för dig som kunde plocka bort
det var perfekt
Boston
för mig
Wise
som,
L.
Det var perfekt för mig som fick se Billy Time värma inför sitt lopp. Inför V86.
Också fick du plocka bort Boston Wise L.
Jag hade med han faktiskt.
Du hade det? Vad säger du om det då? Du som tycker att värmningar är otroligt viktigt och sådär. Vad säger du om den värmningen kontra hur han uppträdde i lopp?
Ja, det är ju ett sällsynt dåligt intryck på Boston YSL i värmningen. Det är ingen snack om den saken. Sen ska man väl ha klart för sig också att hästar kan ju värma dåligt och ändå prestera bra i lopp. Det har vi sett många gånger. Men jag tycker
ser att, vi inte det oftare och oftare?
Ja, jag tycker att man ser ofta också att hästarna värmer dåligt och då också presterar dåligt i loppen. Jag tycker att det är oftare när man ser en dålig värmning att de gör en dålig prestation i loppet än vice versa. Däremot så är det ingenting att säga om. Eller vad tycker du när du ser en sån här värmning? Får du feeling att gå på Boston YSL då?
Nej, det är klart jag inte får feeling.
Om du hade feeling för den innan, liksom, hur tänker
ja, jag
du?
Hade feeling
bortser
för
du från värmningen då?
Jag hade feeling för den innan och det är klart att jag drar lite öronen åt mig. Samtidigt så kunde jag landa i när starten gick. Oj, han står ju nästan 5 gånger. Det finns ändå en chans att han går. För att han är ju... det var ju lut att han skulle ta över spets.
Och vi pratade du och jag på eftermiddagen innan värmningen. Och då sa du att du hade jättefeeling för Boston YSL.
Ja, jag tappade den lite med värmningen.
Ja,
men här ser vi återigen att när det är på V75 och V86 är de bästa hästarna. Det var skötaren som värmde. Troligtvis med någon utrustning som den inte hade i loppet. Jag bara menar på att det får för mycket uppmärksamhet. Micke Nybrink som jag tycker är grym i sin roll som jag verkligen backar alla dagar i veckan och har jobbat mycket med, det är en vän och kollega. Men när han säger i tv-studion, ja men ska de stryka då eller? Men jag menar, de har ju inte hängt med de sista åren. Jag menar, det är jätteofta att det är man får ta det i beaktning. Men därifrån till strykning tycker jag steget är väldigt långt.
Ja, det var ingen strykningsvärmning tycker jag igår.
Nej, då har man sen sa han det kanske lite som en metafor, ska jag säga till hans försvar. Det är inte som att han liksom
ja, men det brukar
han, han vill väl liksom lyfta frågan lite grann.
Såklart.
Ja. Men jag menar bara på att det blev ju att man fick ett rejält övervårds på hästen och han vann ju plättlätt ändå. Sen kanske han inte såg som bäst ut eller var som bäst, men det är ju ett sidospår.
Nej, helt klart.
Ja.
Men det där har vi pratat om förut. Vi får ta upp det där i lite större sjok.
Vi ska göra ett värmningsspecialprogram och ta in lite röster.
För du har väl några kompisar i spelbranschen också som är på din sida.
Ja,
där,
ja. Jag tycker att det är överskattat. Det får för mycket tid kontra kontra vad det ger. Sen så vill man ju se hästarna för man vill ju ändå värdera det. Men en dålig värmning, ta det med en nypa salt. Ta med det i beräkningen, men ta det med en nypa salt. Men det är klart att det ibland slår över som det gjorde igår till exempel.
Därför blir jag lite glad också för att ni generaliserar är ju också normalt sett, nu går från skor till barfota, nu är det bike och nu är det hybrid. Det får alldeles för stort utrymme tycker jag. Men därför blir jag lite glad när jag hör att du säger nu när man kör hästarna med skor, när det är skotvång, när du säger att Ja, men ta det inte på så stort allvar. De kommer att prestera ändå.
Jag tycker inte.
Indra Secret såg vi till exempel i onsdags. Och det blir jag glad över när du säger det. Till exempel, bland många. Vikens High Yield för att nämna två Robert Berghästar.
Ja, men så länge de har form. Och menar, jag tycker att framförallt de största tränarna vet bra på att låta hästar som de vet funkar med skor tävla på under vintern. Ja. Det är väldigt få tränare som tar en häst med typ så här Ribaud som är, han är i princip livlös med skor. Mm. Jag skulle bli förvånad om Björn skulle starta honom de här månaderna. Det var ett exempel. Nu har han inte gjort det hittills. Det kanske han gör framöver. Jag vet inte. Men tränaren har ändå den feelingen att amen, är det en häst som vi vet är funkar inte, då får man ju låta den stå över. Om det är på så här V75-klassnivå att de har liksom pengar att tjäna framöver också. Sen vill jag bara säga något ord om Disco Volante också. Vilken speciell häst. Jag trodde ingenting på honom igår som favorit. Och så kom han till spets och blev halvhet och bara går undan.
Och över full väg. Mm. Över full väg. Nej, jag håller med dig. Imponerande. Och se samspelet måste jag säga också. Det är inte... Man kan väl tänka så här när man ser Disco Volante från sidan att ja, men det bara kastas upp och åka med. Disco Volante bestämmer. Men se samspelet tycker jag faktiskt mellan Uffe Olsson och Disco Volante när han har kört honom. Att hålla honom lagom. Att hela tiden känna sig morsk utan att dra för mycket i honom. Utan att låta honom pulla för mycket. Utan samspelet. Nej, det vill jag lyfta. Det var läckert att se igår. Och framförallt var full väg över den prestationen.
Han är en sedelpress, Disco Volante. Han
verkligen.
Han har tjänat 4,5 miljoner och har gjort det på en jämn... Alltså han har varit igång länge, eller nu är han 7 och fyller 8 snart, men gjort det liksom lite här och lite där, 1,5 miljoner om året, ett par år i rad. Ja. Häftigt. Ja,
verkligen. Innan vi går in på veckans gäst, som jag är nyfiken på, så säger vi väl något ord också om i söndags, Pride Bourbonnais FaceTime Bourbon. Vad säger du?
Ja, det är ju en sällsynt svag upplag av Prix d'Amérique som håller på att forma sig här i slutet av januari. Det är ju FaceTime Bourbon, sen är det ju mil ner till nästa liksom. Och det känns men det känns som ett sämre Prix d'Amérique är på gång.
Yep.
Men jag måste säga, och han är ju stenhård hästen och så här, men jag, det var ju inget intryck som gjorde att han blev större favorit i alla fall i söndags tycker jag.
Nej.
Han vinner alltså Prix de Bourbonnais, visserligen med en liten galopp från start. Men sen fick han ett helt okej lopp, men körde till spets och så vidare. Men Björn fick ju vara på honom rejält. Det var dragna tussar och sådär. Och han, Björn är ju ofta på honom hela vägen in liksom. Men 13,8 2,8 volt en tid som står sig väldigt dåligt historiskt i loppet om man ser tillbaks på en 10-15 års period. Det var den långsammaste segertiden sedan 2015.
Hur var förutsättningarna? Var de
nej, det var inget fel på dem. Liksom. Så att redan Superlight vann det här loppet på 13.09 2006. Nu ska man inte stirra sig blind på tider, men om du tar in tiden i beräkning alltså, och adderar intrycket så blir det i alla fall för mig en sisådär intryck. Han stärkte inte sina aktier som den stora Prix d'Amérique-favorit han är. Det är min känsla.
Ja, nu till veckans gäst. Innan vi ringer upp honom, innan vi gör intervjun med honom, vad har du för intryck av vår gäst på förhand?
Men en av de absolut... dels har han lyckats med en bedrift. Det är som inte superstor tränare att vinna Elitloppet. Det är väldigt häftigt. Sen är han en väldigt verbal och vältalig travtränare som har en del åsikter. Så jag ser fram emot ett skönt snack där jag kommer att ta honom på pulsen på lite aktuella frågor.
Ja, vad spännande. Hallå där, Joakim Lövgren.
Hallå där.
Hej, kul att du är med i podden.
Tackar, kul att vara med.
Ja, vad har du för dig?
Nu har allting lugnat ner sig. Jag har varit ganska hektiskt idag faktiskt. Jag har varit på att träna ett par av mina tvååringar inne på Jägersro idag. Och har haft lite anställningsintervju och så har jag haft lite kundbesök och... Ja, det är som vanligt. Man far runt som en insekt från blomma till blomma. Försöker att vara överallt och fixa och dona, släcka bränder och spåna och styra upp och inför framtiden och sådär. Så att man är rätt slut så här slutet på dagen när man kan sätta sig ner i soffan.
Ja, det är bra. Men du har lite energi för en liten poddstund här i alla fall.
Ja då.
Ja.
Men du, när du nu säger det, anställa personal, är det skötare och sånt eller? Hur upplever du att det är att rekrytera nya skötare? Det har ju sagts bland många tränare nu sista kanske 5 åren att det finns färre och färre bra skötare. Vad säger du om det?
Jo, men vi ser att det är kortare karriärer. Så att förut så var ju skötarna med i branschen under många år och varit ju väldigt rutinerade och duktiga. Nu är det ju en utbildning som kanske är på 3 år och sen så är det en karriär som är kortare. Så att vi tappar ju väldigt många av de unga redan första, andra, tredje året som de håller på med den här sporten. Så att det är inget tvivel om att våran sport är väldigt omodern. Det jämför man arbetsuppgifter och arbetstider och vilken insats som det är att jobba med tävlingshästar så är det klart att det är en kontrast jämfört med hur kompisarna har det som jobbar med andra jobb då. Så att det där är ju en jätteutmaning hur vi ska ställa om, och jag tycker nästan det har blivit värre och värre. Jag måste säga att det har blivit smidigare i övriga yrkeslivet ute i samhället, så har det här bara blivit tuffare och tuffare att jobba med tävlingshästar. Så att
spännande du säger det där, Jocke. Ja, precis. Men du pratar om utmaningar. Vad måste svensk travsport, men även ni tränare, göra för att attrahera yngre människor att börja jobba med travet eller bli skötare till hästarna? Vad måste adderas till? Om det var enklare förut så kanske man måste jobba lite mer kring det där just nu, eller?
Ja, men vi drar ju med oss en gammal organisation där skötarna hade 5 hästar på 60-talet, 6 hästar på 70 och så 7 hästar kanske på 80-talet. Sen så har det då blivit fler och fler passhästar, samtidigt som det då är mycket mera tävlingar nu. Man tävlade på sin hemmabana förut och fick ju då chansen att hinna med resten av veckan, men nu är det ju ofta så att skötarna har tävlingar 2, 3, 4 gånger i veckan och kommer hem sent. Och det här med lunchtrav är ju en plåga för organisationerna. Alltså det att börja 5 på morgonen för att hinna släppa ut och skotta boxar, sen lasta och åka iväg på lunchtrav och komma hem kanske vid 3, 4 och sen fortsätta då till 7 på kvällen för att man har varit iväg på lunchtrav. Det är en sån där vardag som är bakom kulisserna som slår sår i och slår hål i organisationer, och det är jobbigt, och vi har inte ny personal som står på kö och väntar och kan jobba timmar och stötta upp då när en ordinarie skötare åker iväg, va? Så det här är någonting som alla slår knut på sig själva för att få det att funka, och måste vara elastiska för att få det att funka, men det kortar av karriärerna, det ser vi ju.
Men en konkret fråga där. Skulle du vilja steka lunchtravet? Eller skrota det?
Ja, jag har ju sett... om man bortser från då... Man har ju styrt spelet att det ska ju bli... man vill ju få in mycket spel på travet. Just över lunchen. Men om inte det alternativet fanns att lira på lunchen så hur mycket man tappar mot andra spelformer, andra sporter och andra spelsätt. Så det kan inte jag riktigt svara på. Men visst är det... Vi börjar närma oss smärtgränsen alltså i sporten. Nu har ju de utländska skötarna räddat oss. Det har ju varit en... man kan ju säga en import av både tränare och framförallt hästskötare från andra länder. Och det är de som snart är ryggraden i svensk travsport. Så att... och det är lite lånad tid. Så att
men för att ställa frågan konkret så här då. Lunchtravet, jag tror vi går lite plus på lunchtravet. Alltså jag menar att de prispengarna man tävlar om, de betalar sig. Men ska man köra fler lopp när man väl kör kanske, istället för att hålla på och flänga och fara så mycket, utan kanske köra, jag vet inte, 13 lopp på Jägersen tisdag eller 9-10 lopp på Jägersen i lunch till exempel?
Ja, alltså 13 kanske inte vi ska ha, det vet jag inte. Det har de ju kört i Tyskland och det är väl ingen som vill ha det, va? Men att köra lunchdag med 6 lopp och sådär, eller tävlingsdagar med 6-7, det är väl ingen hit överhuvudtaget, utan ett mera, om man ser det bara ifrån aktiva, eftersom jag pratar ifrån nu, så att lunch en måndag, det är en katastrof. Lunchdag en måndag, det vet alla som jobbar med hästarna i stallarna. Så kan man liksom, om man bara skulle se det ifrån anställda sida, så är det alltså värsta julruschen på NK, det är jämföra med en måndag i stall. Och ska du då slänga in att 2 man sticker iväg på lunchtrav då, så är det kaos. Men
Men bara kort fråga där. Hur ofta är det ett problem då? För jag menar, hur ofta kör man lunch i din region på en måndag?
Ja, vi anmäler inte speciellt ofta. De flesta tränare väljer ju vilka tävlingar. Ibland måste vi, för att det finns inga tävlingstillfällen annars. Va? Det beror på hur det passar på hästarna naturligtvis. Men det är klart, du tänker efter både en och två gånger om du verkligen måste sticka på lunchdravet. Och det är ju negativt, för det är ju tävlingshästar vi håller på med. Så att, men så stort problem är det.
Mm. Ja, det är väldigt intressant att säga det, för att man hör det här skrikas från branschen. Innan vi fortsätter snacka, jag skulle bara, för jag vet att du har mycket åsikter om ett par grejer, och jag vet att du var med och uttalade dig för några år sedan i den här, när en liten bojkott mot ATG och Svensk Travsport, men vi kommer att det sen. Men jag vill ställa fem korta påståenden, så vill jag ha kanske ett max 20 sekunders svar, bara höra din spontana tanke om det här, så kan vi lägga ut texten senare om det är något speciellt som är intressant, okej? Okay? Mm. V75 lördag start 16:20, vad tycker du om det?
Jag tycker att det har blivit mycket sämre stämning på stallbacken, och det har blivit sämre stämning inför och efter, så att det har inte blivit något, det har inte satt sig. Jag trodde det skulle göra det, men det har det inte gjort, utan jag saknar fortfarande den gamla tiden.
Kan du bara konkret säga vad då man saknar? Jag vet, det blir ju en följdfråga, men du säger glädjen, du menar att folk är mer stressade, eller vad är det som inte är som det var förr?
Ja, men det var ju en annan atmosfär på V75-dagarna förut än vad det är nu. Va? Det är ju många som har valt bort att gå på travet nu, och det vet vi om. Och det är ju någonting som man har kalkylerat med, eller tagit vägt in, att det får lov att vara så. Mm. Och det märks på tävlingsdagen. Det är inte samma stämning en V75-dag nu för tiden som det var tidigare. Skötarna, alla som är aktiva tycker att det är jobbigt att vi kommer hem så sent på lördagarna, oavsett om vilken bana vi ska tävla på V75. Så att det är svårare att rekrytera hästägare, för de kommer inte på tävlingen längre. Och jag trodde att det skulle hittas, att publiken skulle vänja sig och hästägarna skulle vänja sig och så vidare. Men det är fortfarande skillnad jämfört med hur det var förut. Så att det går inte att säga att det är som förr.
Men nu sabbar jag min egen fem snabba.
Nej, men vi kallar dem så här. Fem snabba med eventuella följdfrågor.
Mm. Ja, precis. Men omsättningen har ju ändå ökat. Framförallt nu då med coronan och så vidare. Mm. Det finns ju ändå, prispengarna har blivit bättre med 1620. Tycker, om jag lägger in den aspekten då, tycker du det är värt det?
Alltså det där är ju, man kan ju tolka statistiken så att den gynnar dig eller missgynnar dig. Det beror på vad du själv har för syfte med det. Vad är det som säger att vi skulle haft mindre omsättning med den gamla tiden? Jag vet att vi hade omsättningar på 165 miljoner förut när vi var på 90-talet. Och då hade vi starttid klockan 14:45. Så att inte vi skulle få, vi har haft en ständigt uppåtgående spelomsättning över tid. Sen V75 infördes och sen ATG startade. Så att jag vet inte hur mycket man ska tro att just den speltiden. Jag hör ingen som säger att de lägger till fler hästar för att de vill börja 16:20 jämfört med 14:45. Och jag vet att det finns de som tycker väldigt, man slutar gå på V75 på grund av det, och det är ju inte bra att vi har tappat folk som går på trav. Sen att spelomsättningen, den ökade spelomsättningen kommer av ändrad starttid. Det är jag mycket tveksam till.
Mm. Okej, en sista fråga på ämnet. När vill du starta V75 om du får bestämma?
Jag tyckte det var alldeles utmärkt förut att lördagarna var vikta. Lördag eftermiddag var vikta för trav, och sen på kvällen så fanns det ett utrymme för det sociala livet. Va? Och det där snackade om att jag hade hittat en tradition och en kultur i Sverige där familjemedlemmar och hela samhället hade nästan accepterat att V75 eller travet, det var på lördagar. Mm. Va? Och sen på kvällen så kunde man göra annat. Så att
jag brukar vilja jämföra med ishockey, som jag jobbar mycket med till vardags just nu och i högsta ligan här. Där är det ju så att det spelar ingen roll på lördagar. Man kör ju SHL på lördagarna om det är match 15:00 eller 18:00. Det är tre matcher ofta som startar 15 och så startar tre matcher 18. Vi ser ju ingen skillnad här. Till exempel i Leksand på våra SHL-matcher och matchen startar 15 eller 18. Det är nästan snarare så att vi har mer folk när det är 18-match. Folk tycker att det är trevligare om man gör det som en fest på kvällen. Kanske lite förfeste. Man går och tittar på någonting tillsammans. Och så är man hemma vid 9,5-10 bläcket. Nu har ju vi också många som kommer utifrån också. Jag tänker på hästägare som inte är lokalstationerade där V75 är. Men de där timmarna spelar ingen roll i den här sporten. Vad är det som gör att den spelar så stor roll och är en så stor fråga i travsporten?
Ja, vi har ju bara de här som berättar för mig att de alltid åkte på V75 på Halmstad. Alltså skåningar som alltid åkte V75 till Åby, åkte V75 till Kalmar. Men de åker inte längre. Det är de ja. Jag hör. Och ja. Pratar jag med sportchefen på Jägersro så ser man ju publiksiffrorna tog ju stryk av den senare tiden. Va? Och sen att göra en sån kraftig förändring. Jag tror att man ska vara försiktig med att röra till det. Det satt inpräntat i folk när det började. Jag träffade ofta folk som inte vet när det är trav längre. Förut så var det ju väldigt inrutat och inhamrat vilken dag det var tävlingar. Och nu är det ju till och med hästägare och travintresserade som har bommat tävlingsdagar och inte vet om att det körde. Så att, det finns ju intressen som talar för att man rör runt och ändrar och försöker speloptimera hela tiden. Mm. Och det är till priset av att publiken blir förvirrad. Var det trav igår? Var det trav imorgon? Det visste jag, det visste inte jag och så vidare. Så att, det finns de som har lön för att räkna ut vad som är det bästa. Men jag möter de som reagerar med förvåning. Och jag kan förstå dem, så kan man säga.
Okej.
Patrik, jag har fortsatt att minst 5 snabba här.
Så vi inte... Ja, men gör det. Om du kallar dem för snabba fortfarande.
39 långsamma blev det. Ja, men nästa fråga, den är lättare. Vinklad vinge på Jägersro, ja eller nej?
Den är vinklad alldeles för lite. Den ska vinklas så mycket så att det första spåret du väljer i derbyfinalen, det är spår 8. Då har du vinklat den till.
Fan, vilket spännande resonemang. Vi har ju vinklat upp hos oss i Dalarna också. Ja.
Men här håller jag med dig, för att det är helt bizarrt tycker jag. Alltså, jag menar, det gnäller så otroligt mycket på spåren. Alltså, om jag läser på inför V75, om jag läser ett lopp, 20% är ju snack om spåret, och det vet jag redan när jag ser startlistan. Det måste ju gå att jämna ut det där.
Helt klart. Det är helt klart. Det är ett underbetyg till alla oss i sporten att vi inte har löst detta.
Ja, bra. Håller med helt. Den blir kort. Nästa, V86 Express. Vad tycker du om det?
Vad ska jag säga då? Det måste kunna göras bättre. I sak är det rätt tänkt. Men utformningen måste kunna göras bättre. Det är för sterilt. Det är för tråkigt. Men behåll konceptet.
Jag håller med dig om att det är för tråkigt. Jag går inte igång på det alls. Och på plats är det helt iskallt. Men det har ju ändå någonting, och det har ju de facto ökat omsättningen. Sen om det är på att det går fort eller inte. Jag vet ju att först när Express kom, då ökade det inte. Men det ökar ju markant sen när man kunde flytta fram spelstopp i 20:30 istället för 19:00 som det var först. Där kom en stor ökning.
Här är jag så jäkla tudelad vad gäller V86 direktupplägget. Som till exempel som tv-tittare här hemma under gårdagen. Helt överlägsen tv-produkt. Loppen kommer ganska så snabbt i följd. Bra spelupplevelse. Underbart. På banan som du säger, David. Totalt iskallt. Där rekryterar ju noll nya hästägare. Men det kanske inte är syftet med onsdagarna. Ingen aning. Men det är ju verkligen två helt olika upplevelser om du är hemma eller på banan. På banan går det inte att vara och spela V86 som det är just nu. Däremot så gillar jag själva spelformen ändå. Fick jag också vara med det? Vad är det att svara på de där frågorna? Var det,
ja, det är kul. Nästa grej, Jocke. Tunna lopp i Jägersro, då menar jag att det väldigt ofta är för få anmälda hästar.
Ja, det finns två förklaringar till det. Det ena är att vi är i den södra änden, så att vi har inte så mycket tillströmning av gäster. Sen är det att det är en koncentration av toppstallar i södra Sverige. 10 av de 30 vinstrikaste tränarna 2019 var ju ifrån Halmstad eller Jägersro. Och det betyder att när du anmäler ut din häst hit till Jäger så möter du topptränare med toppstammar som har V75 hästar. Det är 2-3 tusen startpoäng. Så att, har du chansen att välja en annan bana så gör du det. Så vi får inte så mycket gäster hit, och det är också många av Jägersros hästar som startar på andra banor, för de får inte så mycket med. Och det finns flera tränare som har har uttryckt att de får slita hårt för pengarna nere i Skåne, för det kommer ut så många topphästar.
Mm.
Och det är inte så lätt för sportchefen att skriva ut lopp där många vill vara med och kämpa. Det är en sak att topphästarna vill vara med, men jakten på fjärde femte priset, då är det roligare att anmäla ut om segerchans någon annanstans. Så att det är de två faktorerna som har gjort att Jägersro har lite speciella förutsättningar. Det är väldigt vass topp och smal bredd.
Mm. Mm. Håller med. Och sista snabba då. Spetsbana Jägersro. Hur kommer det sig?
Ja.
Det var härligt att få ställa den frågan. Nu fick Jocke någon sekunds extra betänketid som jag hörde att han ville ha där. Men det där är ju någonting som ni får höra ofta, och det vi som spelar också på trav också svänger oss med. Är du i ledningen så får du en extra längd när du kommer in på upploppet. Du får liksom en skjuts. Rätt som det är så är ledarhästen en och en halv längd före plötsligt när du kommer in på upploppet. Det är ju känslan från sidan. Vad säger du?
Ja, jag försöker sätta mig in i hur jag tänker när jag sitter i ledningen, om jag tycker att det är skillnad när jag väl sitter där. Det är naturligtvis längden på upploppet spelar ju roll, va? Det är ju stora svängar på Jägers. Axvallas långa upplopp kommer ju av att kurvorna är så snäva, så att det är inte så lätt att sitta fjärde ytter, tredje ytter på Axvalla och försöka ta någonting i svängen. Det långa upploppet på Axvalla till exempel, det gynnar ju tredje inner. Ja, den får ju chans att hinna få lucka och komma ut. Jag tycker inte det är något roligt att sitta på tillägg på Axvalla. Bara för att det är långt upplopp. Men tittar man på Jägersro så är det ju väldigt mjuka, långa svängar som gör att du kan hålla uppe farten även ute i spåren. Men kortare upplopp är det ju. Banan i sig är snabb. Det kanske också är en fördel att det rinner undan lättare, speciellt på sommaren då.
Om du säger att tredje inner är bra på Axevalla, så måste det vara helt iskallt på Jägers. Jag kan inte minnas en häst. Alltså, ja, men på Jägersro, det blir ju aldrig sprickor på upploppet på samma sätt.
Det blir aldrig det.
Aldrig.
Nej, jag köper det. Jag tycker man tar med sig någon form av körkultur till de olika banorna, för att det körs på helt olika sätt. Kör du lopp på Valla så är det ju... Så du får sitta i fred i ledningen, du kan köra lite långsammare, du kan sitta, ingen gör någonting, 700 kvar, 600 kvar. På Jägersro är det ju liksom indianöverfall 700 kvar, och skulle du sänka tempo på Jägers två sekunder, så sitter ju två man i tredje direkt med kniven i munnen och anfaller och liksom utmanar och... det är mycket, det har alltid varit en väldigt aggressiv körstil på Jägersro. Det var ju ännu mera last man standing för 10 år sedan när Ludde hade sitt största stall och när Erik var här och körde varje tävlingsdag. När Johnny var i sitt esse och så kryddade då med både Urberg och Kristoffer var på väg upp. Och, ja, Peter har väl aldrig tillfört den här aggressiva körningen.
Men Lugauer har ju.
Lugauer hade ju, jag glömde Konrad. Konrad var också en som inte tog några fångar, så att det var tufft att vinna lopp på Jägersro, och de hästarna som klarade sig här, de klarade sig på andra ställen också.
Men det där du säger nu tycker jag är spännande, Jocke, för det där känner jag i alla fall. Jag vet inte, du David, du som har haft Jägersro som hemmabana, som har följt tävlingarna nära där. Att det tävlas mellan Jägersro-tränarna på ett helt annat sätt än vad det gör på många andra banor. Det är min feeling i alla fall. Att man är inte tjenis med varandra så mycket där. Det är feelingen när man ser loppet rent generellt. Du generaliserar över Jägersro över ett helt år. Men att det körs mycket mer mot varandra. Och även de här tränarna som har stallarna bredvid varandra nere. Att det är inte kaffe och bulle efter varje lopp.
Nej, det är det verkligen inte. Och det har varit så i alla tider. Höll jag på att säga. Det kanske inte alla tider, men... De sista 15-20 åren så har det varit dels en hög klass på kuskar här nere när det har varit vardagstrav. Plus då att det inte har varit några kompiskörningar, tvärtom. Det har varit krig där ute. Och det har ju också utvecklat skärpan i taktiska bedömningar och i att vara vaken och att... veta att du inte kan ta någonting för givet och så vidare. Va? Så att, jag tror att det har satt sin prägel på både hästmaterialet och på tränarna och hur man kör loppen. Och, jag håller med dig där, Patrik, att när jag kommer till andra banor så kan jag bli förvånad över hur snällt och lugnt det är i loppen. Va? Det brann ännu mera för 10 år sedan på Jägersro. Absolut.
Ja. När Ludde körde fler hästar bland annat. Han är ju väldigt offensiv.
Ja, inte bara Ludde. Och jag vill inte ha det till att det var negativt. Utan det var bara att det var väldigt offensiva taktiska upplägg och vakna grejer. Alltså det fick inte sitta munka och försöka lyfta bort någon. Utan det var det så att två hade kört färdigt om spetsstriden, så kom en tredje och kolla och prova, och var det så att han svarade då provade en fjärde, och satt och tittade framåt i ledningen, så var det titt som tätt att det kom någon med indianöverfall och försökte sno ledningen av det och kuppa sitt ledning och så vidare. Så att jag tycker att så som det kördes här på Jägersro för 10 år sedan och sen några år framåt, det var den bana där det var mest pang-pang-krav liksom.
Ja, det är härligt att höra. I andra sporter så har man ju stora profiler som inte är blyga med att uttrycka heller vilka de som är deras främsta konkurrenter, vilka man tampas lite extra med, vilka som ofta har något tjuvnyp på en själv. Det är man ju inte blyga med, det är ju för att bygga sporten och profilerna också. Har du någon som du kan säga som du har tampats med genom åren som du tycker är lite knivigt att jobba mot? Och nej, kommer den där nu igen eller och så vidare?
Nej, nu har jag väl inte det, men det var ju så när jag hade hållit på några år då, säg början på 2000-talet, så fick jag fram lite bättre hästar, och från att jag hade varit en relativt liten tränare med sporadiska framgångar, så fick jag ett stall som växte. Jag fick ju, när tyska sporten monterades ner, så fick jag ju in en hel del fina tyska hästar, segermaskiner som dög väldigt bra i Sverige. Och det gjorde ju att mitt stall tog för sig på ett helt annat sätt, och jag började utmana på ett helt annat sätt. Och då var det inte lika charmigt längre att jag vann när jag vann lopp, utan då var jag ju en konkurrent. Och då var det som inom alla branscher, liksom att man... Om man skulle jämföra med McDonald's och Burger King eller Volvo och BMW. Alltså så det var ju mellan de två största stallarna på Jägersro, mellan Colgjini och mig, då, så var det ju körning. Och Ludde var inte beredd att ge bort någonting utav sin position, och jag var inte beredd heller att vika mig. Så att vi körde väl i 3 års tid, tror jag. Det var 3,5 år, så körde vi ju varje gång jag tog på mig dressen på hemmaplan, så var det att gå ut i kriget, och
det var så, ja.
Vad som helst kunde hända i loppen, och det gjorde det också. Så att,
du kan ju se tillbaka på det här med lite distans, det är inte lika mycket så nu, men vart det väl mycket prestige, känner du?
På vilket sätt man menar väl mycket, det skapar ju en skärpa. Och det var ju, man säger, slutspelshockey är ju en annan typ av hockey än serielunk. Och,
precis, det är lite det jag menar. Var det slutspelshockey även när det borde varit grundserie?
Ja, så det var ju ofta att jag kokade och jag var förbannad och tyckte det var för jävligt. Men alltså, det gjorde ju också att jag förberedde mig ännu vassare till nästa tävlingsdag. Och jag tror det utvecklade mig faktiskt i så fall. Om jag förlorade ibland på att vissa hästar fick... för tufft i loppen, så utvecklade också mig både taktiskt och med förberedda hästar för tävling och så vidare. Så att jag var ju väldigt där, om man säger så. Jag var väldigt påtänd i loppen och visste precis vad som hände. Man blir ju skärpt när man vet om att det är allvar. Va? Så att, jag tycker nog att om man ser det lite större än bara just min situation, så tror jag att det är bra när det är nerv i tävling.
Definitivt, helt klart.
Det måste vara lättare att sälja 3 biljetter när de där ute hatar varandra än när de är kompisar.
Ja, men det är så vi bygger profiler också. Det är därför folk vill komma till travbanorna.
Ja.
Men det skriver under på till 100%. Det har vi pratat mycket om i podden, att det är ju för snällt i svensk travsport generellt sett på tävlingsbanan. Det tävlas för lite. Tävling, alltså loppen är för... uppstyrda, kanske att kuskarna är lite för pålästa, de går lite för mycket på oddstavlan och såna grejer, alltså full fart, alltså så här. Jag har inga problem att torska på trav, men när det inte sker grejer i loppet, då blir jag irriterad. Då tar jag hellre ett överfall mitt i loppet. För att den som kör i spets har jag något val att släppa. Det är ingen liksom mänsklig rättighet att köra i spets. Så får du släppa och ta en ung död i så fall. Mm.
Ja, det är också att det körs väldigt mycket bra styrningar i loppen. Alltså, även om det kanske inte är så spektakulärt och även om det inte roar någon eller underhåller någon. Men om du bara ser kuskarnas professionella bedömning. Vad är det bästa att göra med den här hästen i det här läget? Mm. Så tas det väldigt många bra beslut. Och det är mycket
så är det
där, jämfört med när jag började köra lopp. Jag började på 80-talet och då körde de flesta tränare, eller vad kan jag säga, alla tränare körde sina egna hästar. Och då fanns det ju en väldigt stor skillnad i konkurrenskraft eller i rutin och skärpa och så bland kuskarna. Och det gjorde ju också att det skapades ju situationer i loppen som inte görs nu. Nu är det ju, det man kan säga, händelsefattigt, men det är också väldigt kompetent. Va?
Det är nästan taktiskt fulländat nu, och det är därför det blir sådana lopp som det blir. Däremot så håller jag med David, att överraskningsmoment, eller när man känner att, ja men ta till exempel Jocke och Ludde på den tiden, eller när man vet att två stycken sportprofiler ska möta varandra, bara det inför triggar ju upp lite grann också, tänka att nu kan det hända någonting. Och jag tror att det är den triggern tror jag vi behöver i travsporten också, precis som i de andra sporterna.
Mm. Så är det säkert. Ja,
det är ju travtävlingar och inte uppvisning. Liksom, så borde man göra så. Jag vill bara lyfta fram en annan sak. Brioni, som du vann Elitloppet med 2011, det är helt otrolig bedrift av dig som, jag ska inte säga mindre tränare för det är fel, men du hade inte det materialet på stallet som många av de andra vinnarna har haft, om jag satt tillbaka både innan och efter. Så vill jag säga att det är sjukt imponerande, och hela den hästens resa med att vinna Olympiatravet och allt som han vann. Men kan du inte dra den storyn bara när du var först i mål och du upplevde minuterna efter, för det är ju en klassiker tycker jag.
Ja, men det är ju torskfrossans torskfrossa. Alltså det är ju när du känner att du hann förbi. Och sen så då, du inser ju direkt, och du vet ju hela tiden att det är ju för fan Elitloppet. Och sen så jag körde bort till en hästskötare och han frågade, vann vi? Ja, sa jag, det gjorde vi. Och jag visste att jag hade vunnit. Och sen då avvaktade de med att ropa ut vinnaren. Och då,
ja, dels för hur du kom ut också, gissar att de skulle kolla på det. Så det gick rätt.
Ja, precis. Ja. Åsa Elmroth kom ju fram och ville intervjua och jag svarade på några frågor där. Och samtidigt då så kommer från motsatt håll. Jag började ju skritta mot vinnarcirkeln i tävlingsvarv. Och då strev bort det vinnarcirkeln att hästen som jag precis hade slagit, Rapid Lebel, då, han var två i mål. Han står i vinnarcirkeln. Och då kom ju den här...
Gjorde han det? Det kommer inte jag ihåg.
Jo, han höll på att sela av sin häst där. Och, ja, det var ju en otroligt äcklig känsla. Liksom, hade jag tagit så fel? Alltså, vad är det som hände? Det var ju en mardröm. Att jag var ju först. Och så står det någon annan kille där borta som jag slagit i vinnarcirkeln. Och det var ju några sekunder där när jag började tveka. Vad är det som händer här egentligen? Mm. Och därför var det ju fruktansvärt skönt när de ropade ut att jag var först i mål. Va? Men
det är ju klassiker för Rafael. Ja. De säljer av och så går han ju upploppet ner. Men han gör ju inte det för att han trodde att han vann, utan han gjorde det för att han fick hyllningar. Han var tvåa, han bjöd på en show och ville tacka liksom. Mm. Men det blev ju lite förvirrat där.
Ja.
Men Brioni...
Men det, ursäkta, jag bara komma in där också. Det jag kommer ihåg av det där, det var ju... Du är ju Jocke, vilket du vet om själv också. Du är ju verbal, taktiskt slipad, vet vad du säger i intervjuer och så vidare. Däremot kände inte jag igen det riktigt. Jag tänkte, när är det inte någon säger grattis? Är det Åsa Elmroth som gör intervju, va, i tv?
Men du säger, vi grejade, säger du. Vi grejade.
Mm. Vi vann, eller något sånt där. Vi grejade, ja, precis.
Ja,
och det var så här, vad är det som hände här? Det var ju liksom jag såg inte den här lyckan i det. Vad var det som skedde där?
Ja, men jag förstår vad du menar. Jag har tänkt på det själv också. Och det kanske är så att när du har ett jobb att göra, liksom, att du går in i en bubbla, du fokuserar som fasen. Va? Och det, bakgrunden, du får nästan veva tillbaka ett år. Jag hade ju startat Brioni året innan. Hade ju en jättechans att vinna det året. Målfototorsk mot Torvald Palema i försöket. Slog Iceland med en längd i försöket. Så att det var ju efter finalen 2010, alltså året innan, så åkte jag hem som att jag hade förlorat min chans att vinna Elitloppet. Jag tyckte att jag hade lika bra häst som både Iceland och Torvald Palema. Och det var så lite som skilde och det var irriterande att jag kunde ha vunnit loppet. Men så jag hade ett år att tänka att jag ska ha en ny chans. Och så kom jag dit, jag är favorit i mitt försök. Jag hade räknat ut hur jag skulle vinna försöket, välja bra spår, ha chanser kvar. Eller ha krafter kvar. Så jag var liksom, när jag kom till Solvalla på den Elitloppsdagen så kom jag dit för att vinna loppet. Mm. Och sen så då när jag får kanadensaren över mig mitt försök och han tokkör mål. Jag säger nej till honom, han säger att han vill inte sitta fast och så han bara kör. Till slut så backar han ju ner då. Men då hade vi öppnat 0-6 och chansen var borta för mig. Mm. Brioni är stor, han var en stor tung häst, han vägde nästan 600 kilo. Han fick mjölksyra i sprutöronen, han orkade inte in på upploppet och han blir passerad. Jag är femma i mål. Men otroligt tung avjoggning från banan, att jag var utslagen. Det är ett år till nästa gång. Och liksom jag hade fått liksom vittringen på att jag kunde vinna, men utslagen. Och jag visste om att jag var mycket stor del till varför jag var utslagen. Så att det var liksom en berg- och dalbana den dagen som började med vittring.
När fick du infon att du inte var utslagen? Hur gick den processen till?
Ja, det var i, alla elitloppshästar har ju en säkerhetsvakt som följer dig hela tiden. Och hon hade någon komradio som hon hörde att måldomarna höll på och tittade på körningen av hästen som kom som fyra i mål då. Och det var ju kanadensaren. Den gjorde ju faktiskt ett jävla lopp. Alltså han var igång och tryckte på mig i 0-6-öppning. Och sen så trängde han sig ut på upploppet. Körde över Per Lennartsson. Och Supers häst höll ju faktiskt på att gå omkull. Alltså den var en riktig bredsida han gav honom. Så det var ju inte några små marginaler. Han brände rätt över benen på honom. Och då sprang, jag sprang upp och tittade på en tv på omvåningen i stallet jag stod och så såg jag ju att han blir diskad.
Det var väl den här Paul McDonnell, var det inte det?
Ja, den hette Define the World. Exakt. Hette
och bakgrunden till han hade också varit med året innan och suttit fast i försök och blev utslagen. Så att det är ju det här som är travsport när det är som mest oförutsägbart. Vad har vi för... vad har vi med oss ut i loppen? Alltså jag kan förstå honom, kommit från Kanada för andra året och suttit fast året innan. Han har ju en tanke, jag ska fan om inte sitta fast i år. Mm. Och så brakar jag till ledningen och så kommer han och vill överta. Och i kanadensisk körkultur så är det inte många som svarar, utan då kör man ju bara tills man kommer till ledningen. Va? Så det krockar ju lite grann där med hur vi kör loppen i Sverige och hur han satt här. Jag har full respekt för hans agerande, men det skälpte ju mig och till slut honom också. Och sen var det ju ture fram och tillbaka, så jag fick chansen att vara med i finalen igen. Men
vad kände du då? För då hade du en häst som hade brukat sig rejält i försöket, kanske inte fått den optimala uppladdningen, spår 8 och så vidare. Vad kände du då?
Ja, då kände jag att jag hade en skuld med mig ut i loppet, liksom en syreskuld, en mjölksyreskuld. Jag hade bränt ur min häst, så att jag hade ju inget läge att vara offensiv eller leda anfall i tredje eller någonting. Utan det var ju i så fall att bara försöka köra smart och hoppas att det skulle hitta någon väg den på det sättet. Men så hade jag också i bakhuvudet så hade jag också att året innan när jag var trea med Brioni. Så försöksvinnaren i ett av försöken, Ilaria Jett, hon var jättebra i sitt försök. Hon var helt iskall, 600 kvar i finalen. Hon var typiskt den där häst som inte kunde gå två hit samma dag. Så jag hade det i bakhuvudet att det är ett helt nytt lopp.
Ja.
Och min chans är ju att utnyttja då att de andra inte är lika bra som de varit i försöket. Va? Så att jag körde ju på chans, men det var den enda chans jag hade.
När känner du, det var ju ett rätt kompakt fält, typ 500 kvar. Det är väldigt sällsynt att man få luckor på det sättet som du fick. Och i spett då satt Björn Goop med Arch Madness. Jag kommer ihåg Stig och säger i referatet att han kan aldrig torska igång sista sväng. Sen på två steg är den hästen slut. Hur upplever du det momentet där?
Ja, då var jag igång och skulle försöka komma ut framför Lisa America. Det var på väg att bli lucka där framför henne. Och så när jag väl fick med mig vagnen och alltihop, så jag kunde styra på. Så att jag tittade ju inte framåt mot dem där framme, utan jag letade ju bara lucka. Och där är man ju otroligt glad att det är så långt upplopp på Solvalla. Hade det varit på Jäger så hade jag inte hunnit fram.
Du, vi ska gå in lite grann på nulägets status också, Jocke.
Jag bara säga, det skiljer 6 meter i upploppslängden mellan Jägers och Solvalla.
Nulägets status.
Inte, stolpen står ju 1 meter in i svängen. Det gör det ju inte på Jägers. Det var ju ett par meter.
Nej.
Så att, jag tror inte att det kan stämma att när du kommer in på upploppet att du bara har, vad sa du, 6 meter.
Ja, det är 190 på Jägers och 196 tror jag det är på Solvalla.
Själva rakan.
Ja, alltså det är ju upploppets längd. Jag har inte mätt själv, men det kanske är att stolpen... Jag vet att 500 stolpen på Valla står fel. När man klockar 500 i sista fem så blir det alltid skeva tider. Den vet jag står fel, men...
Ja.
Men ja, nej. V75 lördag, Halmstad. Mm. Din näst närmsta bana. Du har 4 hästar till start, var 2 kanske sticker ut. Vi kan bara säga... kort i V75-1 där du har 2 hästar. Du kör själv Durello som var struken efter senast. Vad är status där?
Kändes riktigt fin igår. Jag gav han lite snabbare intervaller igår för att få upp flåset på han igen. Jag tyckte han var toppfin när Ingves vann med han. I och för sig var det en lämplig uppgift åt han, men sättet han stack ifrån sista 100, det har inte jag sett på Durello tidigare på länge. Så att, det var ett formbesked. Senast på Jägers var det V75 bakspår. Alla var lika bra som han, tog emot den. Jag hamnade längre ut i spåren, så han gick väl pliktskyldigt, men det var inte hans uppgift riktigt. Den här gången har jag kommit rätt på det med spårlottningen. Han är inte så kvick ut, så att härifrån kan han ändå få en hygglig position, hoppas jag. Så att, ja, han är... Han kan vinna V75-lopp, men han är lite ojämn tycker jag. Jag är ofta besviken på Durello, för jag tror oftast mer på honom när man levererar. Men ibland är han så där bra som jag, som han känns i träningen. Det är en helt underbar häst att hålla på med, men han är inte alltid, han lever inte alltid upp till mina förväntningar.
Nej. Är du orolig för skor?
Ja, jag tror att han är sämre. Jag tycker att han har varit... gått som bäst när jag tagit av andojerna. Så att det svåra är ju att när man själv kör med skor på sommarhalvåret, då kan det ju spela rätt stor roll. Men när de andra också måste ha dojer, då, då är det inte säkert att det är avgörande. Så att ja, det beror på vad de andra säger om sina. Jag har svårt att stoppa in vad det gör för Durell och jämt emot vad det gör för de andra.
Jag fattar. Bara kort, strykningen senast, vad borde det på?
Ja, men jag tog och behandlade honom. Jag var tvungen, han var inte bra i sista jobbet, så han har blivit veterinärbehandlad efter förra starten och fick stå över lite grann då. Det var därför jag ville blåsa ur han igår då, så att han kommer med sotade rör nu.
I samma lopp då, Santis de Roa har ju lite anmärkningsvärd statistik. Är det tillfälligheter eller inte? Det brukar ju inte vara det, säger ni tränare då. 3 stycken segrar nämligen på 30 starter och 11 andra pris. Det är ju ändå häpnadsväckande.
Ja, säg att han kunde ha haft 2 segrar. Det var ju den där som fick ett, var en konkurrent som tog fel på varv. Han hade äntligen fått ett spetsläge och han hade äntligen hittat rätt uppgift till han och hade den här sorgliga statistiken som att han aldrig vann. Och så satt jag på leken och då var det en konkurrent som hon hade, trodde det var 1600 när det var 2-6. Så att då var det ju tokkörning mitt i loppet igen.
Återigen någonting oväntat som hände. Det var på Jägers eller?
Ja, det var på Jägers. Ja. Det var ingen, det kan man säga, jag tyckte det är så typiskt stackars Santis Roa. Det är alltid han som inblandar de här grejerna när det... Nej, jag försökte vinna med honom, han var ofta 2-3 och jag tyckte han gick bra, men nu, det är klart att han kunde ha vunnit några lopp till av sin egen insats, men säg att han kunde ha vunnit 5 istället för 3 då, med lite flyt.
Okej.
I V72 har du favoriten faktiskt, nummer 4 Speed Vichy, spår 4 voltstart. Vad känner du för uppgift?
Var med skor senast?
Ja, jag har inte läst på överhuvudtaget. Är det någon som kan öppna?
Ja, nej, men jag kan säga så här. Jag har läst på loppet lite grann. Det är väldigt låg klass på loppet. Väldigt låg klass. Ettan fick en okej start från springspår senast. Tvåan var ju med i det loppet på Åby som Björns andra häst vann. Det här stod som var ute igår. Hon heter så mycket
Beauty
som...
Beauty Wind.
Beauty Wind, precis. Och den här halvspurtan bit ut i banan, den är alltså klar andra handar och du är favorit. Och din häst är ju fin, men han känns lite trög och sådär bitvis. Va?
Ja, speciellt om jag kör bakifrån med han. Jag tyckte jag, när jag kör ledningen så är det lättare att få han att ta i. Och så att det var synd jag fick fjärde. Han är rätt så rapp ut annars. Så hade jag haft ett bra spår, då hade jag trott på liksom en spetschans oavsett. Va?
Är det galopprisk också som du ser det?
Nej, det ska jag inte säga.
Han har aldrig hoppat i volten i voltstart. Däremot en gång för Ingves hoppade han efter 100 meter, men det var inte volten utan det var med att han snubblade till. Tror jag.
Nej, jag tycker han är stabil när jag vänder upp han, och han är rätt så kvick iväg också första stegen, så att han ska väl vara med där framme, och jag kör gärna i ledningen med han naturligtvis, men vi får se om det går att ta sig dit eller inte, men han är svår att få och brukar sig helt när han går i ryggar, tycker jag.
Okej, är han bra för klassen?
Ja, jag har gömt honom från V75 förut, för jag har inte tyckt att han har varit riktigt mogen för det. Men nu tyckte jag sist att det var lite mera klass över prestationen. Det var högre klass, ska jag säga. Det har alltid varit en trevlig häst, men han har lyft sig på slutet. Så att, det var väl läge att prova nu i alla fall. Så jag förstår att han är en av favoriterna i alla fall.
Ja. Sen är det dags för... Ja, förlåt.
Ja, en häst du inte har gömt för V75. Star och Leonardo
är en... Kan man få ta på liret någon gång? Nu har jag jagat honom här, Jocke. Jag vet inte hur många gånger på V75. Han är med där framme, men det har inte blivit någon V75-seger på sistone.
Nej. Vilket lopp är det då?
Sista. Spår 6 bakom bilen, 1600 meter.
Han är hygglig ut utan att vara sådär... katapult så att man tror att man kan ta en längd på dem, utan vi får se om vi kan komma ner i hyggligt läge. Väldigt löpärlig häst är det annars. Han är helt slut efter loppen, och han har gjort några såna här toppprestationer när man har känt att det här kan gå hela vägen upp i guld, och sen ibland har han brottats med lite försök. Han har fruktansvärt svårt för att resa hästen. Han dricker inget, han äter ingenting, så att vi får hålla oss här hemma då, har vi hittat bättre uppgifter. Men vad möter vi här då?
Saptir Falco är ju snabb ut, den tar du inte förbi, så spets känns ju långsökt. 1 och 2 är också snabb.
Ingen tar sig förbi 1 och 2 heller om de kör.
Nej.
Men
du bör, alltså jag menar, var det näst senaste, eller var det starten innan han var så bra på Jägers? Var det näst senaste? Det var ruskigt bra. Han fick runda korvkiosken typ ut i fjärde spåret var det, tror jag.
Fick lite sent svar, och sen var det, jag hade suttit kvar hela dagen och det sprutade jäkligt mycket grus hela den tävlingsdagen, så att jag var trött på att sitta där bak i sprutet, så när jag fick sent svar och tänkte jag kör istället, och då fick han ju gå i fjärde sista 7, och det gjorde han ju tappert som vanligt då, men det var ju
sen bröt han lite typ upploppet, men sköt till igen sista 5.
Ja, men han var trött då, alltså det var mjölksyra och han var han, som vanligt så gjorde han liksom en kämpainsats, så att jag vet inte om det är det här, det ska mycket till alltså, men vi måste ju verkligen få komma ner någonstans. Om du säger att 1 och 2 är så snabba och Sapti Jire Falco är kvick.
Men kan det inte bli bra det där för honom då med lite bra pace på 1600 meter om man hittar ner någonstans?
Ja.
Jag tror att 1 och 2 släpper till 5. Nu gissar jag, vill jag säga. Jag har inte någon info, men det är min känsla. De är ju ganska nya i klassen.
Men det kan ändå bli pace på loppet.
Ja.
Ja, vi får se.
Men han är i ordning och sådär liksom. Du är nöjd med träningen.
Han var inte alls bra senast, men jag hade ju plockat in han från Utebox. Han har stått där hela sommarhalvåret och satt in han i stall. Och det var likadant en gång i våras när jag provade samma sak. Han trivdes inte, åt sämre, och var ingen geist, inget tryck i honom. Och nu fick han gå tillbaka till sin Utebox då. Han har en polare där ute som han trivs ihop med, och Det är svårt att säga. Alltså hästar, man vet aldrig om man, de funkar olika var och en av dem. Men han vill bo där ute och nu kändes han kanonfin i jobbet igår. Jag måste ha det här loppet som kvitto på att det verkligen är det sambandet precis som det var i våras. För då var det bara att sätta ut den ute i boxen, så kom formen tillbaka direkt blixtsnabbt. Så att jag, lite grann en chansning är att starta honom, men allting tyder på att han gör ett bra lopp imorgon. Eller på lördag.
Härligt. Underbart, Jocke.
Han är svinbar, Jocke. Fan, vi kunde ju kört en timme till. Det är så jävla, finns så mycket grejer. Det är flera punkter kvar på listan.
Vi får nästan be om ursäkt här i intervjun till och med, som kommer att ligga ute. När Jocke frågar hur lång han blir ungefär. Ja, men si så där 25 minuter. Det var dubbelt så långt, så att vi får tacka så mycket för det.
Ja, tack själv.
Ja, men jättebra, Jocke. Lycka till på lördag, så håller vi connection.
Ja, det gör vi. Tack så mycket.
Ha det bra. Tack.
Hej.
Det var Jocke Lövgren där, precis som du sa, David. Vi hade kunnat hålla på ett tag till, men vi ska väl inte hålla på för länge som helst, i alla fall till våra lyssnare.
Ja, det är ju valfritt hur länge man vill lyssna, men det var bra snack och mycket intressanta synpunkter, så att ja, jag hade svårt att liksom bryta ut något, utan det får bli vad det blir, så får man spola om man tycker det är trist.
Det är härligt. Du, Jägersro, vi är 75, du skriver lite tips.
Nej, det är Halmstad är det, men det är ingen fara.
Aha, Halmstad, förlåt. Du skriver lite tips till Halmstad för Expressens räkning.
Ja.
Vad gäller V75 till den här veckan. Du är lite påläst, har jag förstått, på några av loppen som du har grottat ner lite extra i, och tänkte att du skulle få bjuda på en spik så här innan vi kör Twitch på lördag klockan 13.00.
Ja, men jag är alltid påläst när jag skriver där, och I mer know. Uttömmande får man på lördag på Twitch. Liksom. Jag kan göra det lite kort här bara. Jag tycker att det finns en, gillar inte att spika favoriter, men bombspik i V76. Alltså Wild Love är alltså bara 39% där, as we speak. Det är alltså omsatt på V75 4 miljoner. Hon lägger upp. Men den här Kali Smart står på start, och den var ju väldigt bra på Valla senast, men då var det Hosianna Boko som stod 40 meter efter, och ja, var väl en halv längd efter i mål. Jag menar, hur många meter bättre i Wild Love än Hosianna Boko? Ja, det är ganska många. Wild Love som nu slipper resa till Solvalla, de var lite bleka senast. Hon har presterat väldigt bra på Halmstad och vunnit många lopp. Jag har det nedskrivet någonstans, men jag tror att hon var bra kvinnor V76. Det är min övertygelse. Sen så tror jag där Jocke Lövgren, Spidvici, det tror jag är en svag favorit i ett jättesvagt V75-lopp. Tyckte inte det var något. Han gav ett trögt intryck senast, så som Jocke sa, kom han till spets så borde han vara sårbar. Och även andra handlarna, Take It Easy on Tour, eller Take It Easy Tour, var jag inte speciellt imponerad av senast. Visst, nu kör Björn och sådär, men där tror jag det smäller i V72. Jättefeeling av det. Sen vill jag bara varna för V73, gulddivisionen, men där Brodan är klar favorit. Och visst, det är kort distans, han är absolut bäst på kort distans, men jag tror att ett General Bianco kör sig spets som man kan hålla upp. Det beror på vad Johan gör bakom Pastor och Bob, men håller General Bianco upp spets så kan han vinna därifrån. Han är ju ointresserad av att tävla bakom hästar, eller vad fan är det, så långt ner i kön. Han lägger bara ner rörelsen, men från spets, dödens eller ryggledaren, så biter han ifrån sig bättre. Och visst, formen kanske inte är från i somras, men jag tror inte det behövs om man håller upp ledningen här i en ganska blek guldvision. Det var den korta summeringen av V75.
Ja, det är bra. Och mer kommer som sagt på Twitch på lördag klockan 13.00. Veckans hiss och diss är här, och jag hissar den här veckan, David. Eller hissar och hissar. Jag passar på att skicka en hälsning via det här formatet till en av mina förra kollegor faktiskt, Göran Borgås.
Och en trogen lyssnare.
Jaha, ja, vad kul. Är det det? Ännu roligare då. För detta kollega... Alltså, jag var helt säker. Jag satt och scrollade runt lite. Ursäkta, jag skrattade lite grann här, Göran. Och ni andra också. Jag satt och scrollade runt lite grann här. Zappade runt lite grann bland sidorna på internet, på travsajterna. Och får då läsa profilen Missar pass i tv. Citat, det är fiasko, slutcitat, på Trav 365. Och då är det Göran Borgås som har cyklat omkull. Jag var helt säker, David, på att de hade luggat upp en gammal nyhet så där 5 år sedan, 10 år sedan. För jag vet inte vilken gång i ordningen som Göran cyklar omkull faktiskt. Det är helt makalöst det här alltså. Han är borta nu från sändningarna, det är ju jättetråkigt. Han har ramlat över styret, Borgås. Skönt att det har gått bra, vad jag förstår, när jag läser igenom den här artikeln. Det kunde ha gått betydligt värre. Men jag vet inte hur många gånger som Göran har cyklat omkull under våran tid som arbetskollegor. Det är många gånger, kan jag säga. Därför tror jag att det var en gammal nyhet det här.
Ja, det är helt otroligt. Han hade en story när han hade en sån här sidväska, så cyklade han, så fastnade han i en sån här elskåp med väskan liksom, så att han bara åkt av cykeln på ett sätt som, ja, då lät komiskt, men det kunde gått jätte illa. Och ja, jag lider verkligen med Göran och håller med. Skickar ett krya på dig, en krya på dig hälsning. Ja. Jag vill även skicka en till Per Lennartsson också, som opererades idag för sitt, fick väl en hästspark här, eller ramlade ur sulken. Av någon häst som fick stryka sig från V86 igår och hon var borta ett tag. Men även en krya på dig hälsning till Per Lennartsson, och hoppas att båda två är tillbaka snart.
Ja, verkligen. Det verkar ju som att de har haft lite tur i oturen ändå trots allt här, både Göran och Per. Men precis som du är inne på, David, vi skickar en krya på hälsning ifrån Travpoddens sida. Hoppas jag slipper läsa om en cykelolycka. Att han har ramlat omkull här, Göran, framöver också. Det får vara färdigcyklat nu för Borgås del. Lite annorlunda hiss den här veckan, men så får det bli. Vad känner du själv?
Jag känner för dissa. Jag tycker att jag är lite bekymrad över tvåårstävlandet för dagen. Jag tycker att det är väldigt många lopp som håller tveksam klass. Det är få anmälda, det är utspridda hästar över hela upploppen. Igår på Valla var det ett lopp för tvååringar. Det var alltså 5 anmälda, 1 galopperade, 1 dög inte. Så det var 3 som gjorde upp om det. På Åby var det ett annat där det var också väldigt utspritt. Och det är ofta så i tvåårstävlandet, men jag tycker att det har blivit sämre. Jag vet inte varför det är så här. Men känslan är att vi har en travtränare i Sverige som siktar på tvåårstävlandet. Det är Per Nordström. Och han gör, eller har gjort rent hus i de större loppen sista åren. Nej, inte riktigt. Man har vunnit det mesta, så får man säga i alla fall. Där bakom är det liksom inte någon som riktigt siktar på det. Ludde gjorde det förr, han gör inte det på samma sätt längre. Svante Båt, visst, de som är tidiga, och sen finns det någon strötränare här och där om de har någon tidiga hästar. Men jag tycker att mängden tvåårslopp inte står i proportion till antalet hästar som anmäls, och jag tycker det är för ojämna och för dåliga lopp helt enkelt. Jag tycker man måste se över det. Visst, man kan då säga att hästägarna måste få snabb återbäring för att de ska satsa på travhästar och sådär. Men det kan väl köpa, men då måste ju hästarna vara mogna och gå ut. Och
skulle du vilja skrota hela tvåårsloppet?
Nej, det skulle jag inte vilja göra. Men det harmoniserar inte med antalet tvåårstävlande eller propositioner med antalet hästar som anmäls och många som körs och sådär. Jag skulle inte vilja skrota det, för att det finns, alltså, jag tror hästar som är mogna för det mår bra av att tävla på lite grann utan att liksom, jag menar, att man drar skorna eller kör med jänkarvagn, utan att det liksom är se och lära tävlande. Jag vet inte om breda prisskalor är någon bra grej. Jag läste någon Pellvik som skrev det. Christian Pellvik, travuppfödaren till Pellini-hästarna, han skrev på Twitter om att häromdagen, jag ska bara läsa upp den här. Av de 8 av de 14 senaste prelimerikvinnarna och 5 av de 7 senaste elitloppsvinnarna börjar starta som tvååringar. Ja, det är lite data såklart, men det säger ändå någonting. Och jag tycker inte det ska skrotas, men styras upp, för just nu känns det bara fladdrigt och mycket tumma och tråkiga travlopp.
Nu skjuter jag från, jag var inte beredd på din diss här. Jag visste inte vad du skulle komma med för någonting, men du säger att det är lite bredare prisskalor. Jag tror jag vurmade för att vi inte skulle ha det för några veckor sedan, för att slippa se hästar som kommer ut och norpar de här 5000 kronors lapparna som inte är mogna att starta som tvååringar, men man går ut för att det är 8 priser och det är 5000 kronor till 6-7 hästar, eller vad det nu kan vara. Det vill man ju inte heller se. Eller?
Nej, men jag menar vinterfavoriten igår, 200 lax till vinnaren. Det var 5 hästar med i loppet. Jag menar, alltså, det är ju något som inte stämmer då liksom. Ja. Mm. Alltså, femman i mål fick alltså 17 lax för att i princip bara gå ut.
Ja.
Så att nej, det harmoniserar inte. Nu är det ett exempel hur det har varit. Jag tyckte uppföljningslöpningen kändes rumpuggen också, måste jag säga.
Ja, point taken. Bra, David. Det blev en liten längre podd än vanligt, men vi får väl runda där då.
Ja, det gör vi.
Ja.
Vi hörs till nästa vecka.
Det gör vi, och vi hörs på Twitch på lördag klockan 13:00. Ha det så gott så länge. Vi hörs! Hej!
Hej, hej!